kaffe.
Ja, tack för kaffet.
Det är viktigt. Det är viktigt med kaffe.
Ja.
Ja.
Det är nästan som en norrländsk schablon, det där med kaffet.
Är det det?
Mitt första kaffeminne, det var uppe i Ångermanland. Jag var där med mina föräldrar och vi hälsade på några vänner till dem. Och sen så fick jag följa med en grannpojk på en skoterutflykt. Och vi åkte ner till älven och hälsade på hans farfar som bodde i ett litet hus. Och som kokade kaffe och ställde fram en sån här liten svinhet porslinskopp framför mig med kokkaffe. Och som jag inte vågade säga nej till, så jag plågade i mig den där koppen med kaffe när jag var 7 år gammal.
Okej, därför att jag vet inte, det kanske är norrländskt, för när jag var liten så jag drack ju kaffe från, jag började säkert innan jag ens kunde gå, så här man fick en sockerbit som någon doppade i kaffe, så ja. Började och så vande man sig vid det där.
Ja, men det tror jag är norrländskt.
Ja, det kanske det är, för sen alltså från tre, fyra år så har jag nog druckit kaffe dagligen.
Ja.
Men då drack man ju, och det kanske också är norrländskt då, att eftersom kokkaffe då framförallt är så hett,
ja.
Så häller man ju upp det på fatet.
Ja, just det.
För att det ska svalna. Mm. Och så dricker man från fatet.
Mm.
Så lärde jag mig dricka kaffe.
Det är inga som gör längre.
Det kanske gjorde.
Du får börja med det då. Ta upp det igen.
Någon gamling.
Jag såg ju minst att du hade en stor burk med Nescafé hemma.
Ja.
Ja,
ja gud. Jag är ingen kaffesnobb.
Det är ju inte okej. Okay. Men nu har ju lämnat ett paket kokkaffe till dig i alla fall.
Ja, det var ju jättegott.
Ja,
ja.
Ja, det är bra.
Jag har ju en kokkaffepanna och så.
Ja, ja. Så att gör en vana av det här nu. Och du vet hur man gör. Du häller i kallt vatten och sen så häller du i tillräckligt mycket kaffe så att en skogsmus kan promenera över.
Norrlandspodden av Mittmedia presenteras av Kleppi.se, ekologiska barnkläder och presenter från Norrlands urskogar.
Ja, men vi gör ett till avsnitt av Norrlandspodden då.
Ja, vad ska vi prata om?
Alltså i det här avsnittet så har vi faktiskt utlovat faktiskt vad vi ska prata om. Vi ska försöka prata, vara lösningsfokuserade i det här avsnittet.
Ja, och också spekulera lite i eventuell självständighet.
Mm.
Och vi är lite inspirerade, kan vi ju säga, direkt av folkomröstningen i Skottland.
Ja, det var ju, alltså, det blev ju inte direkt nära. Man trodde ju att det kanske skulle bli lite tajtare än vad det blev. 55-45 är ju inte direkt sådär. Så det stryker. Men det var ju ändå 45% som tyckte att Skottland skulle vara självständiga. Mm.
Men är det bra eller dåligt? Alltså så här, om du skulle bara krasst recensera resultatet. Var det bra att det blev nej?
Det var nog bra. Det var lugnast så. Jag tycker ju ändå på något sätt att den där skotska nationalismen som det där kom ur, att den verkar ganska trevlig på något sätt. En slags inkluderande nationalism som verkar ovanlig.
Mm.
Men sen var det ju så att det var ju en massa regioner som hade liksom delegater på plats och som följde valrörelsen och följde valet, och man hoppas liksom att Katalonien och Basken och så. Det kan ju väcka...
Precis, konsekvenserna hade ju kunnat bli ganska utbredda.
Och det är väl kanske egentligen inte bra att liksom världen faller isär i fler länder. Det är väl kanske inte riktigt önskvärt. Man kanske skulle önska att det gick åt andra hållet egentligen. Så att, men å andra sidan så väcker det ju... Jag menar, det är som, det väcker ju verkligen tankar om också om Norrland. Det finns ju en rad rätt påtagliga likheter ändå mellan Skottland och Norrland. Alltså avståndet till makten, tillgången till råvaror, på så att den här känslan av att befinna sig i periferin och kanske inte kunna styra över sitt eget öde på det sätt man vill och så. Så att det blev ju ändå en liten debatt, måste man säga, här uppe, om någon slags norrländsk självständighet.
Ja, jag tycker att den har tagit fart och pågår lite grann fortfarande.
Mm.
Jag ser röster nästan dagligen från människor som verkligen vill att Norrland ska bli självständigt.
Mm.
Och senast jag minns att det var en stark rörelse, det är ju kanske 15-20 år sedan, då det bildades partier och det var liksom mycket prat om norrländsk självständighet. Sen har det varit lite tyst. Men nu har det kommit igång igen.
Ja, men alltså när jag har varit ute och föreläst där så har jag stött på människor som pratar om norrländsk självständighet. Men jag har ju liksom alltid uppfattat det lite grann som en foliehattsfråga någonstans, att det är lite sådär, ja, något rätt saveristiskt i botten liksom. Jag tycker ju någonstans att det är viktigare att vi får rättvisa i vårt eget land. Det har ju varit min utgångspunkt liksom, alltså när jag pratar om Norrlandsfrågorna.
Men om vi ska prata om Norrland, alltså vilka konsekvenser skulle det egentligen kunna få om Norrland blev självständigt? Vi rent hypotetiskt säger att nu börjar vi på allvar driva en rörelse där Norrland ska bli ett självständigt, en självständig stat.
Det var ju faktiskt en ekonom från Swedbank, tror jag, som räknade på det. Som räknade på liksom vad Norrland skulle ha för tillgångar och så. Och kom väl fram till att vi skulle klara oss väldigt bra ekonomiskt. Vi skulle ha gott om pengar i Norrland. Men vi skulle vara ganska konjunkturkänsliga. Eftersom pengarna skulle komma från alltså industri och tunga råvarubranscher.
Mm.
Och de är ganska, liksom konjunkturkänsliga.
Mm.
Så att vi skulle vara känsliga. Alla små länder är känsliga. Mm. Och sen så skulle vi nog... det spekulerade väl inte ekonomen i, men man kan väl också kanske konstatera att vi skulle ha en viss kompetensbrist på rätt många områden och sådär. Alltså,
men om man ska vara realistisk, det finns ju råvaror i Norrland som absolut skulle kunna försörja befolkningen här och den skulle kunna flerdubblas och det skulle vara väldigt bra ändå. Men de så att säga företag som finns i Norrland idag är ju till största delen privatägda. Och det skulle ju bara kunna innebära en skillnad om vi bildade först en norrländsk stat och sen kraftigt förändrade skatteregler och sånt de företag som finns här.
Nej, vi skulle inte behöva förändra skattereglerna därför att i och med att vi skulle vara en egen nation så skulle vi ju ha då nationella skatteregler.
Ja, skapa nya.
Och då skulle ju pengarna stanna kvar i den här nystartade nationen. Och det är ju en ganska bra illustration egentligen av hur fel det är nu. Därför att som det nu är, alltså vi skulle ju inte ens behöva då socialisera de här råvarorna egentligen, utan bara det faktum att de beskattades på plats i den här nya staten då skulle ju göra att vi fick in de pengar vi behövde.
Skulle företagen stanna kvar då? Eller skulle det...
Ja, råvarorna finns ju här. Så att jag menar, de måste ju vara där råvarorna är. Och om råvarorna beskattades på plats så skulle ju, då skulle det bli mycket pengar över.
Vad skulle vi ha för statsskick då? Skulle vi måste ju vara republik då.
Ja, det var ju lite...
ska vi låna lite?
Det var ju det motsägelsefulla med skottarna. För de ville ju behålla drottningen. De ville ju vara en monarki, fast en brittisk monarki, fast de var en självständigt Skottland. Det var ju jättesnurrigt.
Ja, men jag tycker vi ska skaffa en egen kung.
Nej, jag tycker vi ska bara vara... Jag tycker vi ska... Ja, vi ska väl vara republikaner, va?
Mm.
Eller ska man ha någon sån här president?
Har vi någon presidentkandidat?
Ja, alltså jämtarna kommer ju köra fram Evert Ljusberg.
Ja, aldrig i livet.
Nej,
jag med på heller. Men det är ju också en fråga, därför att jämtarna, de har ju länge drivit, de är ju extremt jämtlands nationalistiska.
De har ju utropat sig till republik redan.
Ja, och de har sin president och sin flagga och sådär. Skulle de acceptera en norrländsk självständig stat, eller skulle de bryta sig ur, tror du?
Jag tror att de skulle acceptera det, men de skulle nog liksom också
passa stort inflytande.
De skulle nog vilja det. Det skulle bli lite svettigt där, tror jag.
Mm.
Och norrbottningarna tror jag också skulle bli ganska svåra att tas med liksom, att det skulle bli jobbigt. Och just den där alltså slitningen där mellan Jämtland och Norrbotten, tror jag det skulle bli besvärligt. Bägge de delarna av Norrland, kan man ju säga, tycker sig ju på något sätt ha tolkningsföreträdet över vad som är bra för Norrland. Övriga regioner håller inte så himla mycket på med det. Men just Norrbotten och Jämtland. Där är...
för där har vi också en fråga. Hur många gränser ska man egentligen ha? Om man nu resonerar så att Norrland borde vara en egen stat. För det skulle vara bra ekonomiskt. Och vi skulle få behålla våra resurser och pengar. Så det är ju bara ett första steg. Nästa steg skulle ju kunna vara då att varje region i Norrland tycker att ja, men det är vi som har gruvorna. Det är vi som ska ha pengarna därifrån. Och så skulle det bli ännu mer separatism. Och...
ja, fast det tror jag inte, för det skulle vara så otroligt irrationellt. Därför att vissa regioner har väldigt mycket vattenkraft och andra har väldigt mycket mineraler och andra har väldigt mycket skog. Och vissa kustområden kanske lämpade för vindkraft och andra har väldigt höga berg där det blåser mycket. Men får man ihop det där? Alltså, drömmen vore ju på något sätt om man slog sig ihop med norra Norge. Att man hade, gud vilket land det skulle kunna bli. Alltså som ett stor Norrland, fast med norrländska råvaror plus olja och gas. Då jäklar alltså. Men det är det nya Dubai.
Men vad skulle hända med resten av Sverige? Om Norrland bröt sig loss.
Alltså de skulle klara sig också. Det skulle de faktiskt.
Men hur rimmar det med snacket då om att Norrland faktiskt försörjer resten av Sverige? Sådär?
Alltså det är klart att vi inte försörjer resten av Sverige. Vi har försörjt resten av Sverige. Det måste man ju säga. Vi har med våra tillgångar verkligen hjälpt till att bygga det moderna Sverige. Men nu står det ju där så att säga, så det är klart att det, ett visst tapp skulle det bli och ganska mycket mindre pengar i skattekassan. Men de skulle reda sig, de har ju sin tjänstesektor, och rut och rot, och de kan hålla på med sånt. Städa hos varann.
En viktig fråga. Om nu Norrland skulle bli självständigt, det är ju vilken stad ska bli huvudstad. Nu har vi ju redan Sundsvall som har utropat sig själv till Norrlands huvudstad. Och det tror jag verkligen går bort, för jag tror ingen annan norrlänning överhuvudtaget skulle acceptera det. Det är ju helt bisarrt.
Totalt otänkbart.
Andra Umeborna hävdar ju med bestämdhet att det är i Umeå. Att Umeå är Norrlands huvudstad. Jag är lite benägen att hålla med. Är du det?
Ja, jag tror
att det är liksom ett kulturellt centrum ändå.
Jag tror också det. Jag tror också att det skulle funka ganska bra. Det ligger bra till rent geografiskt, ganska liksom så. Jag tror att det är bra att ha en huvudstad vid kusten. Det finns ju länder som har försökt liksom starta nya huvudstäder in i landet. Funkar sällan ganska bra. Det funkade inte i Burma, funkade inte i Brasilien heller särskilt bra. Så att det är bra att ha, liksom, och den ligger strategiskt och det finns väldigt mycket kompetens i Umeå. Så att jag är nog böjd att hålla med där också.
Umeå?
Ja, jag tror det. Vi kör på Umeå tycker jag. Men sen är det ju den ännu känsligare frågan. Var gränsen ska gå.
Ja, det finns ju mer eller mindre en gräns för Norrland. Men... frågan är ju om till exempel då Gästrikland skulle känna att de vill vara en del av det här nya landet. Eller om norrbottningarna skulle vilja ha med?
Ja, det tycker jag på något sätt att de som vill vara med får vara med. Men där är det nog så att Gästrikland skulle inte vilja vara med. Det tror inte jag. De är inte särskilt intresserade av att vara med nu. Så att...
det finns ingen norrländsk patriotism i... Yes,
nej, den är totalt icke-existerande. Jag tror inte knappt att de betraktar sig själva som norrlänningar.
Nej.
Så att det vore väl då rimligt... alltså det finns ju en annan gammal Norrlandsgräns också på något sätt som var kanske inte... så det var ju liksom inte stadfäst eller ritat på kartan, men den var mental. Och, det var, och den gränsen gick ju genom den här stora skogen Ödmården som ligger på gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland. Och som det då, när man reste norrut förr i tiden, var väldigt besvärligt att ta sig igenom. Det var liksom...
Det var stopp där, så att det var, tog man sig igenom, då var man i Norrland.
Och det fanns rövare också, så att, som låg och lurade då, liksom, eftersom det var ju kanske då vissa landtransporter av pengar eller värdefulla föremål och sånt där som rövarna låg i bakhull och ville ha. Liksom. Så att någonstans i den där skogen tycker jag, det skulle kanske kunna vara ganska lämpligt. Och sen så går man upp då, Ja, sen så drar man gränsen om kanske mellan Härjedalen och Dalarna. Så upp till Norge. Ja, men ett ganska bra land tycker jag.
Mm. Ja. Vi stannar kvar här. Så vi får vara med när det här händer.
Ja, om det händer. Jag tvivlar på det. Jag menar, alltså, jag tycker någonstans att det vore bra på sätt och vis om man kunde driva den här frågan så långt så att man kunde hota med den. För det gick ju faktiskt med facit i hand väldigt bra i Skottland. Det slutade, alltihop slutade ju faktiskt med att David Cameron lovade dem
att de
skatterätt.
Fick en del. Ja, precis. Det stämmer. Men samtidigt, jag måste få protestera lite grann ändå, för de har drivit frågan långt. De fick i slutändan en del fördelar som är bra. Men det har ju också skapat en massa konflikter och konflikter mellan människor, och som jag har sett nu efter valet också, alltså konflikter i Skottland där ja-sägare är liksom förbannade på nej-sägare, och där det har uppstått någon slags separatism som inte känns jättesund. Vill vi ha mer sånt?
Nej.
Finns inte en risk att man liksom piskar upp mycket vi och dem-tänk och sådär bara av att resonera om det?
Jo, fast jag är ändå förvånad över att det inte blev värre i Skottland än vad det faktiskt blev.
För jag kan ju tänka som den Norrlands patriot jag är, att jag ändå inte vill ha... Alltså jag tror inte att världen behöver fler gränser.
Nej.
Jag tror att vi behöver färre gränser.
Ja, jag är helt med dig där.
Och man kan vara både... Man kan vara både Norrlands patriot och svensk patriot samtidigt.
Mm. Absolut.
Eller hallänning och europé samtidigt. Nej, men är du med? Det finns ju ingen motsättning där.
Nej. Nej, jag tycker det. Nej, men det är helt rimligt. Och som sagt, jag menar, det var det jag skulle säga också, att om man kunde driva den här frågan så långt så att man faktiskt kunde vifta med den och hota med den lite, så att vi fick lite mer rättvisa inom gränserna för Sverige, så vore väl det bra då. Du hade någon lista på gång, eller?
Ja, och det blir en repris. Eller det blir inte en repris på själva innehållet i listan, men ämnet för listan.
En fortsättning.
Ja, det kan man säga. För vi har ju pratat ortsnamn.
Ja, det engagerar ju verkligen.
Ja, det gör ju det. Det var alltså i våras tidigt som vi hade en lista på det, och vi får fortfarande förslag. Och folk säger, ni missar det här, och det här borde ha varit med, och det här är ju jätteroligt. Så att jag har faktiskt listat några som ofta kommer upp som förslag på spännande ortsnamn i Norrland. Då har vi då Kräkångersnoret.
Ja, det låter ju helt groteskt, verkligen. Men det är det säkert inte, eller? Vad betyder det egentligen?
För det första så ska jag säga att Kräkångersnoret, det här är ju lite halvbra då, för att det finns inte längre. Det har bytt namn.
Jaha.
På grund av, det uppstår ju ofta missförstånd. Ja, men precis. Ja. Så nu heter det Södra Lövsele, men alla pratar ju fortfarande om Kräkångersnoret. Det ligger i Västerbotten.
Vilket går att tolka på, man läser på skylt som Kräkångersnoret då förstås.
Precis, men det är ju byggt då på tre ord.
Mm.
Kräk, ånger och nor.
Kräk gissar jag att det är djur.
Ja,
ja,
ett kräk. Mm. Det är inte specificerat vilket djur just kräkångersnoret innehåller. Ordet ånger, som nu då återfinns i ganska många norrländska ortsnamn som Selånger, Ångermaland,
Njutånger,
inte minst i Hälsingland. Det betyder vik.
Ja.
Sen så blir det lite speciellt här tycker jag, därför att nor, det betyder ju då sund, alltså avsmalnande vatten.
Mm.
Så att någonting som har att göra med djur vid avsmalnande vatten, alltså viknor, eller ångernor känns ju som en kaka på kaka där. Men det,
fast det, man tänker sig ett vattendrag som rinner ut i en vik kanske, då blir det ett...
Ja, eller en vik som smalnar av precis här. Jag vet inte.
Ursäkta.
Prosit. Ja, det var det. Kräkhungersnoret. Mm. Sen har jag då mensträsk.
Ja, det är ju en klassiker.
Mm.
Mm. Och det har givetvis ingenting med
mens att göra.
Nej.
Nej, nej, det ligger också i Västerbotten. Som ju då är ett spännande när det gäller namn.
Ja, överhuvudtaget.
Som jag har konstaterat.
Ja.
Men mens, det är helt enkelt ett samiskt ord för en nyfödd renkalv.
Mm-hmm. Mm. Okej.
Okay. Och då blir det ju genast ganska fint.
Mm.
Tänker jag. Och träsk betyder ju sjö på norrländska. Det är ju inte träsk som är som vi vana att tolka. Nej, men precis, utan det betyder sjö. Så mensträsk betyder helt enkelt den nyfödda renkalvens sjö.
Mm. Mm. Trevligt.
Mm. Mm. Kusbölehelvetet, har du varit där?
Nej.
Nej.
Finns det fortfarande också?
Jag tror det. Jag har ingen annan uppgift. Det ligger i Jämtland.
Okej.
Okay. Mm. Och helvetet, det är ju faktiskt, det kan vi faktiskt tolka ganska precis som det låter. Det betyder inte helvete, utan det, ett motsvarande ord skulle kunna vara det engelska canyon.
Jaha, okay.
Det vill säga en sprickdal eller en djup dalgång där det är kargt.
Okay.
Och lite stenigt. Liksom.
En besvärlig plats.
En obehaglig plats.
Ja.
Böle. Det finns ju väldigt boplats. Många byar som heter det, precis. Och det betyder helt enkelt boplats. Mm. Eller, by. Och kuse, som i kus, det betyder då björn.
Jaha, okej.
Ja. Okay. Så det är ett kargt ställe där det ändå har bott folk.
Björnar.
Och björnar, kanske. Eller, jag vet inte.
Okay. Ja.
Och så har vi en till jämtländsk plats. Yxskaftkärlen.
Mm, det är fint.
Mm. Och det...
En kärl är väl en typ av lågt fjäll, va? Eller ett berg, eller vad är det?
Ja, alltså det är inte ett fjäll, utan det är mer det är skogsbeklädd berg. Aha, alltså okay. Ett berg med skog. Fjäll är ju då ett berg utan skog.
Mm.
Och yxskaft, det här är ju då, det ligger då på ett berg med skog. Och varför det då har fått det här tillägget yxskaft i början, det är därför att det ansågs vara ett ställe där det fanns bra material till just yxskaft.
Bra.
Så man tog det, man plockade det. Man begav sig till yxskaftkärlen när man skulle snida en yxa.
Frågan är nu om de här namnen blev mera mystiska eller mindre.
På ett sätt kan man känna att jag blir mer nyfiken.
Mm.
Lite så. Men de är kanske inte lika roliga.
Nej.
Det är inte lika roligt med kräkångersnoret.
Du är som den där tråkiga personen i bilen som liksom när barnen ser den där roliga bilskylten börjar förklara etymologin bakom.
Ja, jag är en jättetråkig person så.
Tråkig. Folkskollärarinna.
Ja.
Som den folkskollärarinna du ser ut som.
Jag förstör allt det roliga. Förlåt på.
Det är så här när man håller på och grottar ner sig i Norrland och diskuterar Norrlandsfrågan och skriver om Norrland, pratar om Norrland. Att, jag är ju ganska problemorienterad och också så här. Jag är ju intresserad också av att utgå från fakta. Jag tittar ganska mycket på siffror och liksom utvecklingslinjer och vad kommer hända. Och jag ser ju en ganska mörk utveckling. Det har ju varit en mörk utveckling och den kommer fortsätta. Det finns liksom ingenting som tyder på att de här nedgångslinjerna kommer brytas och att vi helt plötsligt liksom kommer få uppåtgående kurvor när det gäller befolkning och företagsetableringar och skattebas och ekonomi och pengar till välfärd och sådana saker, utan det går neråt. Och anledningen till att jag engagerar mig i det här är ju för att jag vill att det ska bli bra. Men då finns det verkligen en kategori människor som jag stöter på ganska ofta som då får för sig att man vill Norrland illa på något sätt genom att...
För att man problematiserar, men kan inte, om man bara målar allting svart, kan inte det bli självuppfyllande på något sätt då också?
Ja, men om man bara håller på och viftar med olika positiva exempel ute på marginalen hela tiden som ställer sig i vägen för den strukturella analysen. Hur vettigt är det då, å andra sidan?
Nej, men det måste finnas en gyllene medelväg.
Ja, men hur som helst så liksom, jag kan ju också tycka att det är på något sätt, det är journalistens privilegium någonstans att få vara problemorienterad och peka på problem och inte behöva komma med lösningar. Det är ju nästan till och med så att journalister, om man ska vara strikt, inte ska ägna sig åt att föreslå lösningar. Vi ska ju vara konsekvensneutrala, gubevars. Så att vi ska ju liksom då kanske beskriva läget och sen så får andra dra slutsatser utifrån det. Och,
det kan man berätta om.
Ja. Mm. Men nu ska vi i alla fall då faktiskt försöka vara lite lösningsfokuserade en stund. Och det tycker jag, det måste jag säga redan på förhand, att jag tycker det är ganska jobbigt faktiskt.
Du tycker det är jobbigt? Du har svårt att se lösningar?
Ja, det har jag. Alltså, jag har nog ganska lätt att förkasta de flesta lösningar på problemen. För att jag tycker att problemen är så pass djupa och svåra.
Det är väl klart att det är väl så här också att inga problem, eller vi pratar ju väldigt, väldigt många problem som hänger ihop i Norrland.
Mm.
Och det är klart att det inte finns en enkel lösning på alltihopa eller ens flera enkla lösningar, men det finns ju steg på vägen till lösningar.
Mm. Förhoppningsvis.
Ja.
Men hur pass liksom fria ska vi vara när vi
hur pratar? Fria som helst.
Ja.
Nu får du spåra.
Ja.
Om du
okay.
Ja. Ja, det tycker jag.
Ja.
Ja, brainstorma lite.
Ja.
Om du är sugen på det.
Ja, jag kan göra ett försök.
Du ska pressa dig själv till det yttersta för att vara motsatsen till det du brukar.
Mm.
Jag minns ju första gången jag hörde dig prata om Norrland,
ja.
Så var det någon som frågade, någon som faktiskt sa också att nu ser ju allting helt svart ut och så här, vad tror du om framtiden så där. Jag vet inte om du minns det eller om du alltid säger det, för det du sa var att först kommer allt att gå åt helvete och sen kommer det att bli bra igen, sa du.
Ja,
och det låter ju som en jättedålig lösning, att låta allting bara gå totalt åt helvete och sen, eller är det så du tänker, är det en lösning att vi bara låter allting, vi kör hela Norrland i botten och sen kommer det liksom att födas någonting nytt ur askan
lite grann så, alltså jag brukar också tänka att det kanske är som med relationer någonstans, att man måste våga sjunka till botten ibland, därför att då kan man ta spjärn och komma upp liksom. Om man bara ligger och liksom trampar vatten i ett äktenskap eller i Norrland och på något sätt så här, ja, då kommer man ju faktiskt inte, då kommer man inte vidare. Och sen så tänker jag också att men ur den här ödemarken som uppstår så kommer det också födas någonting nytt. Så är det faktiskt. Och där finns det ju lösningar inbyggt i det på något sätt.
Mm.
Alltså det är en slags, vad ska man säga? Alltså det är som att Norrland håller på att byta befolkning lite grann. Ömsa skinn. Alltså, och nu pratar jag inlandet. Så ser jag framför mig, eller jag ser inte framför mig, jag ser det bokstavligen framför mig när jag reser runt. Hur det gamla vardagsnorrland på något sätt, där människor levde vanliga liv, hade vanliga jobb, bodde i vanliga bostäder. Och det håller på att försvinna, det håller på att vittra sönder. Och den generationen på något sätt av vardagsnorrlänningar som bodde där av samma skäl som människor bodde i Småland, de är på väg bort och ersätts då av någon slags blandning av inflyttade holländare, superentreprenörer, naturturistföretagare kanske olika odlare och sverigedemokrater i varseljackor i kombination.
Okej.
Men födgenier allihop. Och dessutom så måste man nästan för att kunna bo på de här orterna som jag tänker på var extremt intresserad av jakt och fiske.
Ja, men för när vi pratar om det här att först måste allting gå riktigt, riktigt dåligt. Det är som om vi föreställer oss någon slags apokalyps.
Ja.
Ja. Mm. Norrland är helt Hed,
alltså de trakterna finns ju redan.
Kvar. Jo, men då undrar man ju, för det jag kan undra i en modern global värld, så, varför skulle någon vilja bygga någonting nytt på en plats som Norrland? Och då tänker jag på mörker och jag tänker på kyla, jag tänker på hur svårt det är att odla, jag tänker på varför skulle någon frivilligt bosätta sig här från ingenting?
Mm.
Varför skulle någon frivilligt bygga upp någonting just i Norrland?
Ja,
varför, på 2000-talet?
Därför att det är vackert och det är glest och det är en massa frihet och man kan göra roliga saker och man kan leva ganska billigt. Det är liksom inte så jätteunderligt. Faktiskt igår morse på en lanthandel i en ångermanländsk by så stötte jag på en kar utanför som kom med en pickup och ett tomt flak. Han hade varit och lämnat över ett lass, han hade lämnat ett lass möbler i en stuga som han hade köpt osedd på Blocket för 70 000 kronor och var på väg att flytta in i från Örebro-trakten. Jag tyckte det var väldigt intressant. Ja. Och det var ett så stort tycke, det var så godtyckligt på något sätt att göra så.
Lite spontant.
Ja, men nästan lite så här. Ett... Nej, då, han hade letat hus liksom. Men alltså, det dök upp. Det var ju snorbilligt det där huset då liksom.
Och då kan man ju för sig kanske göra det utan att titta. Om det nu kostar 70 000 så gör det inte jättemycket om det visar sig inte funka.
Sen träffar en andra människa i den där byn och så berättar jag om det där. Så vet du att han har köpt det? Men, va? Men vi kan ju fick inte... de 70 000 för det där?
Okej. Ja, men vi kan ju inte förlita oss på den här typen av, då, som du säger, icke-vardagsmänniskor. Och men att de plötsligt ska uppfylla nollet.
Jo, i många trakter kommer det bli så.
Okej, men vi pratar ju
om en befolkning som kommer att jämföra sig då med toppsiffrorna mellan 65 och 75 kommer att vara nere på alltså 15-20% av de nivåerna.
Jag har ett ganska drastiskt förslag, men som skulle ju som faktiskt inte är helt orealistiskt. Eller förslag och förslag, det handlar egentligen bara om att vänta på att Antarktis ska smälta, eller Arktis. Isarna. Därför att det finns ju forskare som säger att i takt med den globala uppvärmningen, och det här kommer kunna gå ganska fort, och vattenhöjningen, och det kommer att bli extremväder, om bara några år så kommer alltså 5 miljarder människor att leva där det knappt är beboeligt på grund av att det kommer att vara ständiga översvämningar och stormar och skit och sådär. Och de enda beboeliga platserna på jorden kommer, om inte allt för länge, att vara på norra halvklotet, alltså typ ryska taigan och norra Europa, där det är bergigt som har ganska som inte ligger för nära vattnet.
Ja. Fast det finns ju också spekulationer i att om det där händer, så kommer Golfströmmen att stanna av och då kommer det bli jävligt kallt.
Okej. Men då måste
så
vi
jag vet inte om vi kan förlita oss riktigt
om vi,
på det.
Men om vi ändå tänker oss att vi kan förbereda oss på det här. Ja. Vi kan förbereda oss på att kanske 1 miljard människor kommer att vilja bo här om 50 år.
Ja.
På grund av det här extremvädret som kommer. Då har vi kanske tid på oss att förbereda oss för den här extrema kylan också.
Vi köper upp en jävla massa mark i förväg som man kan sälja till folk.
Ja, och liksom se till att bygga bostäder och fixa energiförsörjning som tål extremt kallt klimat och sådär.
Ja.
Det måste ju gå att lösa på något sätt. Frågan är var vi ska få mat ifrån.
Ja, alltså
men du tycker att det här var en dålig lösning?
Ja, att vänta in apokalypsen.
Ja, fast i en sån så att säga, klimatapokalyps så ligger vi ändå bra till.
Jo, men det är lite så. Jag har en bekant som är väldigt apokalyptisk också, så här, som är liksom engagerad i klimatfrågor. Han brukar fråga mig, så här, men har ni det bra där du bor? Så här. Ja, liksom, växer morötterna bra? Så här, sätt upp ett stängsel, säger han. För snart kommer alla. Liksom.
Men idag så läste jag en ledare i Expressen av Patrik Kronqvist, och där hans tes är att invandring kommer att och kan rädda landsbygden.
Mm.
Och
så är det redan.
Och Norrland, jo men så är det ju redan såklart. Mm. Det jag tänker är svårigheten med det, för det skulle ju vara, jag säger inte att det är jätteenkelt, men det är ändå en rimlig realistisk lösning som ligger inom ganska nära räckhåll. Det är ju att kraftigt öka mottagningen av flyktingar och sådär till Norrlands kommuner som blöder på folk.
Fast där är ju knepet att få dem att stanna kvar.
Precis,
det kan man inte tvinga dem till.
De behöver ju inte, vilket han också skrev, de behöver inte oss på samma sätt som vi behöver dem.
Nej.
För varför skulle, det som jag sa förut, varför skulle någon frivilligt välja att bo här? Man kan ju placera en
varför
person.
Skulle man inte frivilligt?
Det är klart att det finns, men jag tänker framförallt kanske om vi har de flesta flyktingar som kommer hit kommer från något sånär varmare klimat, till exempel. De kommer även väldigt många från länder där det är tätare befolkning. Det tycker jag ju man har, de jag känner som är uppvuxna och har levt i andra länder tycker jag att det är så folktomt här.
Men det kan ju också vara härligt.
Jo, för alltså, det är ju många,
alltså, holländarna älskar det ju till exempel. De tycker att det är helt fantastiskt att det är så lite folk. Och
andra
lugnt.
Blir väldigt obekväma. Det är öde och det är tomt och man kan gå hur långt som helst utan att träffa på en människa. Och det är kallt.
Ja. Och vad mer?
Det finns inga riktiga städer.
Det finns ingen kultur. Det finns inga nöjen. Det finns ingen
shopping. Men om man tänker sig att man skulle göra ingenting. Så att man tar emot extremt många. Alltså vi tar hit så pass många så att vi kan hjälpas åt att bygga upp det här som saknas.
Mm.
Så att det blir mer folk. Det uppstår nya kulturyttringar. Att vi får det här livet som behövs för att man ska vilja bo på ett ställe.
Ja, det, jag tycker det låter toppen spontant. Jag tycker vi kan notera det som en lösning i vår bok. Vid sidan om
en realistisk lösning. Vid sidan av klimatapokalypsen.
Ja, men, har jag berättat om min idé om det här distansarbetesdepartementet?
Ja, jag tror du har nämnt det faktiskt. Ja. Men du kan dra den igen lite kort.
Ja, för jag tycker ju på något sätt att man borde inrätta ett sånt departement. Och det skulle då tillsättas först en parlamentarisk utredning där man skulle gå igenom och verkligen så här titta på svenska arbetsmarknaden. Vad jobbar människor med och på vilket sätt kan man utföra det här arbetet? Och sen så ska man då, sen ska den där utredningen utmynna i ett förslag på hur man kan utlokalisera. Alla arbeten som går att utlokalisera från städer ska utlokaliseras från städer.
Och nu görs det ändå motsatt riktning.
Ja, det går åt helt andra hållet.
Till exempel, det är Trafikverket är ju på väg nu att lägga ner sådana här, vad heter det?
En trafikledningscentral i Ånge för 100 miljoner.
Precis, och det är inte många år sedan.
Som har varit
och nu
igång
ska den läggas
2-3
ner och de ska koncentrera de här trafikledningarna från 8 ställen till 4.
Mm. Och då blir det
Norrland, precis.
Den nordligaste blir i Gävle, va?
Tror jag. Precis, så.
Och det där är ju, så är det ju. Alltså, under de senaste 4 åren så har det försvunnit 14 000 offentliga arbeten från Sveriges landsbygd. Enligt regeringens utredningstjänst, tror jag det är.
Men är det offentliga arbeten som ska vara lösningen?
Det kan ju verkligen vara en del av lösningen. Jag tror ju på utflyttning. Men jag tänker också att i det här då utflyttningsprojektet så ska ju verkligen ingå privata jobb i väldigt hög grad.
För jag såg ju att på den här svartmålningen som du då säger själv att du har ägnat dig åt länge. Att det finns tendenser på att det kan kanske vända. Det kanske inte är så hopplöst. Häromdagen såg jag på Rapport att arbetsmarknaden i Norrland ser för tillfället bättre ut än många delar av södra Sverige. Arbetslösheten sjunker, det skapas fler nya jobb.
Mm.
Och det är ju inte de här utlokaliserade offentliga jobben eller så, utan det är ju företagen eller människor som faktiskt vill bo kvar och som ser till att som själva ser till att kunna göra det genom att skapa företag och
Ja, men det är det jag menar. Att där tror jag faktiskt, där är verkligen min upplevelse att Norrland ömsar skinn på det sättet. Att vi går ifrån liksom en struktur där människor har varit offentliga anställda eller anställda på verkstadsföretag eller i skogsnäring eller så. Alltså ganska så här, trygga folkhemsjobb har ju funnits liksom överallt, va? Och den generationen är på väg bort, det samhället är på väg bort, ju längre liksom norrut och ju längre inåt landet man kommer, desto mindre av det ser man. Och det ersätts ju då, när de strukturerna faller samman och när den generationen som förväntar sig det av samhället försvinner, så kommer det liksom, så fylls det på med andra. Och det är liksom en slags guldgrävar stämning i det någonstans. Jag tycker det handlar jättemycket om det här med, alltså jag hatar ju, jag vill ju liksom inte ge ja, det var Boman som sa det, att välfärdssamhället korrumperar. Och någonstans, alltså så här,
ja, men lite så
någonstans
är det
ju att människor har blivit invaggade i det. Mm. Och det man kan se liksom på landsbygden är ju en så här, samtidigt så...
Vi tackar alliansen för detta.
Det får du göra själv. Men jag tycker någonstans att också att det ligger ju en orättvisa i det. Också därför att, för jag förstår fortfarande inte, jag väntar fortfarande på den offentliga förklaringen till varför den som bor i en by eller ett mindre samhälle i Norrlands inland inte ska få del av samma service som människor i resten av Sverige. Mm. Den förklaringen väntar jag fortfarande på. Och jag väntar fortfarande på den debatt som...
Men om vi säger att du inte kommer att få den förklaringen...
Nej, jag kommer aldrig få den.
Nej, men jag tror inte att någon ansvarig kommer att förklara det så. Utan istället att se på vad det är som händer. Och om det nu är så att Norrland ömsar skinn, att det kommer nya människor med andra idéer. Kanske också den här, det finns ju en ganska tydlig akademikerflykt från Norrland. Mm. Akademiker flyttar, det är svårt. Alltså många saker som till exempel läkarbrist på många ställen i Norrland handlar ju inte om brist på pengar, utan om att det helt enkelt inte går att rekrytera personer. Nej. För att de inte vill bo här eller jobba här.
Lika med lärare och tandläkare. Och
men om vi får den här ökningen, alltså om vi får så att säga snurr på ekonomin och det skapas nya företag och det flyttar hit sådana här personer som får spontana infall och köpa stugor för 70 000 eller kommer från Holland och vill vara dataentreprenör, så kanske vi får tillbaka den här samhällsservicen, därför att den bygger ju på att det faktiskt finns människor som behöver den.
Mm.
För att man ska kunna motivera kostnaden för att ha en vårdcentral måste det finnas ett visst underlag. Nej, men jag menar, det är så det resoneras.
Ja, fast det är det resonemanget som är så himla bisarrt. Och då har ju vårdcentralen gått från att... Alltså då har det ju verkligen fallit i den fällan, tycker jag.
Mm.
Alltså det är ju det paradigmskiftet som har ägt rum utan vare sig liksom parlamentariska beslut eller en debatt som har föranlett det. Alltså där vårdcentralen har förvandlats från att vara en slags offentlig samhällsserviceinstitution till att vara någonting som bara erbjuds de som är tillräckligt många eller tillräckligt köpstarka.
Men den här,
det är ju det jag tycker är jäkligt problematiskt.
Det vet jag, men då, den här frågan har vi tagit upp förut. Ja. Då har vi också ställt oss frågan, vart går gränsen? Om jag väljer att bosätta mig i så här, norra Lapplands fjällvärld, i jättemånga, alltså hur många människor ska det bo inom en viss radie?
Jag tycker inte det ska, jag tycker inte det ska finnas
det
en nedre gräns.
Att det finns en person.
Ja.
Om det finns en person som väljer att bo 10 mil från...
Så ska man
från...
fullutrustad vårdcentral.
Ja, och en butik och en bensinmack.
Nej, givetvis inte. Men då får man ju se till att den där personen ändå får vad den behöver på något sätt. Det kan ju faktiskt också vara så att den där personen har flyttat dit därför att den faktiskt inte vill ha någonting av det där. Sånt händer ju också, så att säga. Så att,
sen är det så här, jag tycker självklart att det ska finnas rätt till vård. Framför allt, alltså jag menar akutvård. Nödvändig akutvård. Mm. Det ska finnas ambulanser som det nu på vissa ställen är väldigt, väldigt svårt att få.
Mm.
Och det tar alldeles för lång tid.
Ja.
Och det kan få väldigt ödesdigra konsekvenser. Så självklart ska det finnas sån...
Det är inte så kul när du ska föda barn till exempel, om du har...
30 liksom, mil till BB.
30 mil till BB och du vet att ambulansen har en ställd tid på liksom 42 minuter. Det är ju kanske inte så himla roligt liksom.
Nej.
Ambulansen kommer dit på 42 minuter och sen så har du dessutom 3 timmar att åka till BB. Mm. Men jag menar, och det finns ju människor som har det på det sättet och det tycker inte jag är riktigt okej. Okay. Vi är ett tillräckligt rikt land för att kunna klara av en sån situation. Alla andra, alltså så här, de flesta andra länder klarar av en sån situation. Jag förstår inte riktigt vad det är som skiljer oss från. Och framför allt, så jag måste ändå återkomma till det här, att jag är jävligt upprörd över att det här har skett utan någon som helst offentlig debatt om det. Att det liksom bara skedde. Det tycker jag är jäkligt.
Fast saken är
konstigt.
Den att det här har vi ju haft som svar på den frågan förut. Det är ju för att det har hänt i Norrland. Därför jo. Att det är ju ändå i Norrland som det är sådana avstånd så att det faktiskt har betydelse om en vårdcentral lägger ner.
Mm.
Det är ju inte lika allvarligt om det händer, även om det händer på landet i Skåne. Därför att i Skåne är avstånden så små, så där finns det ändå en vårdcentral i närheten. Men det är i Norrland det händer, och det som händer i Norrland intresserar inte människor i södra Sverige. För det är klart att det har pågått en debatt. Jag menar, det pågår en debatt lokalt där det händer. Så diskuterar ju folk och är jätteupprörda och engagera sig för att få behålla sin ambulans och sin vårdcentral. Det är bara det att det här det blir aldrig en debatt på ett nationellt plan, därför att ja, men det där
det
är
blir
Norrland,
små lokala.
Vi struntar vi, ja, precis. Och det finns nog en
men det där
och här,
är ju, ja.
Här, och här kommer vi in på det här som vi väl också har tänkt att ta upp någon gång, som jag skulle vilja göra för våra lyssnare som kanske inte en norrlänningar och kanske inte heller har varit så mycket i Norrland, nämligen att försöka visuellt förklara vilka avstånd det faktiskt
ja, det
handlar
göra.
Om. För om man inte förstår det, om man inte vet, jag tror att det kan vara jättesvårt att sätta sig in i. Jag kan säga att för mig blev det en omvänd chock när jag kom till Skåne första gången och insåg att jag har inte ens hunnit köra ut ur en stad förrän jag är inne i nästa.
Nej.
Och jag blev jättechockad därför att i min världsbild så är det åtminstone 10 mil mellan två stora orter. Och det här skulle jag vilja att vi förklarar.
Ja, men det tror jag också. Det tror jag är en ganska bra idé. Mm. Att vi gör ett poddavsnitt där vi sitter med en karta framför oss. Och sen så går vi igenom egentligen Norrlands geografi. Och sen så kanske poddlyssnarna då kan ha en karta själva så att de kan följa med oss. Mm. På den här resan runt om. Och man kan, då skulle vi också kunna, det skulle ju också kunna bli ganska lösningsfokuserat någonstans, för då skulle vi liksom kunna titta på ja, men den där trakten, den skulle knytas ihop med den.
Ja.
Därför att är det någonting som är problematiskt, och är det någonting som också gör att det är svårt att väcka opinion, det är ju att Norrland, även om vi hela tiden envisas med att prata om Norrland som en helhet, så är ju inte Norrland en helhet.
Nej.
För norrlänningen. Och det är väldigt så här. Det är dåliga
det är
fysiska
konkurrens mellan norrländska.
Ja, och det är dåliga fysiska kommunikationer också, och det är också dåliga mediekommunikationer kan man säga. Så att alltså det kan vara så här, 3 nedläggningshotade skolor och en kris om en tilltänkt vindkraftspark i en kommun, och i kommunen intill så har de exakt samma problem, men de kan inte lära sig av varandra och de kan inte diskutera sinsemellan därför att de har olika lokaltidning och spridningsområdet är hugget i sten.
Mm.
Och då möts inte det där, och då ses alla problem som liksom lokala och isolerade, och sen så blir det liksom inga större lokala eller regionala opinioner, och sen så når det inte utanför. Det här har vi också pratat om liksom med TT, TV4, alla tidningarna som har försvunnit och sånt där. Så vi får inte ut den här bilden om hur synd det är om oss.
Ja.
Men det är därför vi har den här podden.
Ja.
Men nu ska
och
vi
det,
väl... Vi, ska
och
ju...
det, vi behöver inte... Men det är det. Vi behöver inte göra det till att det är synd om oss. Och det är inte... Jag anser inte heller att bara för att man pedagogiskt försöker förklara sakernas tillstånd, som avstånden eller vad någonting får för praktiska konsekvenser, det är inte samma sak som att man tycker synd om sig själv. Man behöver inte ta på sig en offerkofta bara för att man beskriver verkligheten.
Nej, men det är ju så, men det är också på något sätt så den offentliga debatten ser ut. Det är därför jag tycker, kan också tycka att den här...
Men den måste ju vara så, den är ju så polariserad.
Ja, men det är därför jag kan tycka att den här kritiken som jag pratade om inledningsvis, liksom att man på något sätt då... att folk får för sig att man är emot Norrland eller emot Norrlands utveckling därför att man pratar om de strukturella underliggande problemen till att det ser ut som det gör. Och sen så har vi på andra sidan så har vi de där hurtiga konsulterna liksom. det, så ska det ju inte vara. Alltså, i den bästa världen borde det där kunna mötas. Att man faktiskt så här, tittar på... Jag fick för övrigt en skrift med posten från, om det är så här, kommunernas utredningsinstitut, som handlade om downsizing, som jag tror det är nästa stora grej för kommunerna. Släppa hela tillväxtidén och istället fokusera på smart downsizing. Det tror jag verkligen är framtids... Och
där, är det lösningen?
Ja, det är verkligen en lösning. Det är det. Därför, alltså, smarta, bra organisationer, kommunsammanslagningar och sådana saker. Jättebra väg framåt, tror jag. Och det behöver inte bli sämre för det. Utan det kan ju vara ett bättre resursutnyttjande istället då. Det kan ju till och med bli bättre service av det. Av att man downsizer. Och att man släpper de här då fantasierna om stora företagsetableringar och stora liksom inflyttningsströmmar och sånt där liksom, som de flesta håller på att jobba med.
Ja, och som vi faktiskt pratade om tidigare här när vi käkade lunch, att norrländska kommuner kanske i högre grad försöker satsa på att göra det så bra som möjligt för människorna som bor där.
Ja, och då kanske det kommer fler av det skälet.
Precis, hellre än att satsa på den här ständiga marknadsföringen, prata, sätta kommunen på kartan, få folk att flytta hit med olika kampanjer och så, istället för att som sagt skapa ett bra ställe att vara på, så kommer det att sälja sig själv.
Jag tror det. Jag tror att det funkar så. Verkligen. Så det är, jag menar, det är en lösning. Och jag menar, i det där så kan man ju också mötas då som på något sätt då dyster strukturkritiker och som hejig entreprenör. Så tror jag faktiskt att man kan mötas i det, att liksom så här anta, det handlar ju om att välja strider liksom, att se till att man utkämpar rätt strider helt enkelt. Det är väl det.
Men om vi ska försöka avrunda här. Kan vi ringa in det här? Nu har vi pratat väldigt så här löst om olika lösningar. Går det att ringa in typ tre lösningar?
Mm.
De behöver inte vara jätterealistiska. Vi kan ha apokalypsen som en av dem.
du får börja.
Apokalypsen. Nej, men inte så. Men om vi ser invandring faktiskt.
Ja.
Invandring. Få hit så många som möjligt. Öka flyktingmottagandet i hela Norrland.
Ja.
Alla Norrland.
Men då måste vi också jobba supermycket med integration. Så att de stannar kvar.
Ja, absolut. Ja. Men det tycker jag också att det finns väldigt många bra exempel på i ganska små norrländska kommuner som har börjat ta emot flyktingar.
Och ett enormt ideellt arbete,
ja,
alltså asylmottagningsgrupper hos privatpersoner. Ja. Fantastiskt arbete som utförs på jättemånga håll.
Och där jag också tror att det för norrlän, alltså kanske särskilt för norrlänningar som lever ganska isolerat och bor i en liten håla som mer eller mindre har dött och där inte händer så mycket, så blir det någonting som händer. Det blir spännande och roligt att det kommer massa nya människor och därför vill man engagera sig.
Dessutom tycker jag hela tiden att jag stöter på liksom bevis för att norrlänningarna är, och inte bara liksom toleranta, för att tolerans är ett sånt konstigt ord, för det är ungefär som att det kostar någonting.
Jag tolererar dig.
Ja, jag tolererar, det är inte så himla trevligt. Liksom. Men att norrlänningarna är solidariska och gästfria och varma och vill människor väl. Det tycker jag liksom att jag stöter på vart jag än kommer. Och att jag faktiskt stöter på ganska lite rasism. Och jag är ganska övertygad om också att ju större invandring vi ser, desto mindre kommer SD ha att komma med i de områdena.
Ja, jo, men SD är väl starkare ofta i kommuner där det knappt finns någon flyktingmottagning.
Ja, det är ju det ironiska i sammanhanget. Så att, ja, men visst, invandring. Jättebra tycker jag. Jag kommer vara lite tråkig då och vifta med den här gamla käpphästen om ett förändrat skattesystem. Vi måste på något sätt bli kompenserade i Norrland för att de här branscherna som tidigare då har gett oss stora inkomster genom löneskatter, men som nu har rationaliserats och centraliserats och där huvudkontor har flyttats bort och där tillverkningsindustri och där förädling har försvunnit. Och som har gått ifrån att vara arbetskraftsintensiva till kapitalintensiva så borde vi kompenseras för det, därför att vi sitter fast i ett gammalt skattesystem som missgynnar oss som råvaru.
Pengarna ska stanna i Norrland.
Ja, och sen är ju då frågan vad vi kan göra med de där pengarna, om det blir så himla mycket bättre av det. Det är på något sätt en annan fråga. Men vi saknar ju faktiskt pengar på många håll, så att det vore ju bra.
Men finns det kompetens då bland politiker i norrländska kommuner för att hantera de stora mängder pengar som de faktiskt skulle få röra sig med? Det känns jättespännande.
Ja, jag vet inte. Ja. Man kan ju faktiskt fondera pengar med fördel. Man kan ju faktiskt vara försiktig. Man petar in pengarna i en fond och så vet man ju inte, hur stadigt det där tillflödet kommer bli. Så att det går att ordna, tror jag. En sista lösning då.
Ja.
Vad ska vi komma på?
Ja, apokalypsen.
Ja, men det kanske får bli det.
Ja. Men på något sätt kanske ge upp, sjunka till botten för att kunna ta nya tag.
Mm. Ja, lite grann. Och det här som vi var inne på.
Som
det här
är en alternativ lösning, ja. om de andra inte fungerar.
Ja, men att det liksom en struktur ersätts med annat på något sätt. Att det, vi blir ett folk av entreprenörer.